Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till podden Viss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och vi har ju så här, vi brukar ju alltid höras lite innan för att stämma av, vad ska vi prata om, hur ska vi lägga upp det. Men nu bara så här, idag bara kör vi. Vi har inte hört någonting innan.
Nej, även om vi bara, det är inte så att vi brukar ha ett manus direkt, men vi brukar ändå checka av de här punkterna typ. Men nu ja. Blev det hej och 1, 2, 3 record.
Ja, men det känns så här, det blir lite mera liksom spontant och lite mera på riktigt om man gör så, tänker jag. Så att vi testar och kör.
Ja, det var ju, vi fick faktiskt en kommentar på DM just så här, någonting om att den tycker om att lyssna på vår podd för att det låter som att man får bara ta del av två kompisars gemensamma intressen när de sitter och pratar. Mm. Och det är lite det jag också tycker om när jag lyssnar på poddar, att man får nästan som sitta med i ett fikabord eller så där, förstår du, och bara hänga med i flowet och att det inte är så programmigt.
Liksom. Mm. Nej, men jag håller med, man vill inte ha det här liksom för uppstyrda. Utan man vill ha det här mycket mer spontana. Det är där jag också så här känner när jag lyssnar på poddar. Att det är där jag gillar. Och så fort jag känner att en podd är för mycket uppstyrd så typ stänger jag av.
För att, ja, om inte det är en faktapodd. Och ja, att man men, lyssnar på den av... Det beror på, som sagt, vilket syfte man lyssnar på podden.
Mm, absolut. Så är det ju såklart. Men, ja, nej, men så känner jag och... Jag vill kanske ge mer, ännu mer spontanitet i våran podd.
Ja, jag gillar det. Så berätta, ja. Hur har din vecka varit?
Jo, den har varit ganska bra. Den har varit väldigt, väldigt stressad däremot.
Okej.
Nu känner jag lite som du har känt det här med stressen. När det kommer till jobb. Det, alltid är det ju så här att allt kommer samtidigt. För mig. Ja. Och det verkar som att det är så för många. Att jag har haft en ganska lugn period innan. Och sen den här veckan så bara pang! Nu kommer liksom allt på en gång. Nästa vecka ska nya funktioner i Sprint Crowd-appen lanseras. Så de vill stå på stort där. Att jag ska ha löpningar där nu. Det kommer in två liksom så här kampanjer som de ville ha med mig i också. Som ska vara klart nästa vecka. Producerat och allting. Och samtidigt, Sara, så ska jag göra en ögonoperation på måndag.
Jaha. Ja, sån laser.
Laseroperation.
Eller vilket, för att slippa glasögon.
Exakt, yes. Så jag är så här, okej, nu fick jag typ producera material liksom, på någon dag igår. Och bara, jag var så stressad för det här. Och så skriver också Micke från Sprint Crowd, vi ska lansera på måndag. Jag bara, nej, det går inte. Jag ska operera mina ögon.
Ja. Ja, för då får inte du, måste du typ blunda på ett
grejen är
tid,
att,
eller hur är det?
Ja, alltså, och jag är så nervös för att jag sa det.
Ja, men du, jag förstår.
För att grejen är att jag tänkte ganska länge att jag skulle vilja göra en synkorrigering för att jag ser jättedåligt på långt håll. Så jag liksom, när jag är ute och springer så möter jag en person så ser inte jag vem det är förrän jag är typ alltså en meter ifrån. Då kanske jag ser vem det är liksom. Så dåligt ser jag. Mm. Och springer jag liksom i skogen så ser jag inte stenar och rötter. Alltså jag snubblar ganska lätt. Så det är ett jätteproblem för mig liksom när jag är aktiv. Och när jag åker skidor typ utför, alltså det är helt hopplöst. Jag ser inte. Mm. Och jag har inte linser. För jag har aldrig lärt, alltså jag har försökt att lära mig att ha linser, men det funkar inte för mig. Jag tycker att det är jättesvårt att få på dem, ta av dem och krångligt, komplicerat. Så nu är det bara, nej, nu kör vi. Nu ska jag operera ögonen. Och jag ska göra en operation som heter LASIK. Och den operationen är lite jobbigare efteråt. än vad den andra operationen som man också kan, som vissa kan göra, som inte jag kunde efter jag har viss typ av ögonform och sådär. Så jag var tvungen att göra just den här laseroperationen.
Och okay, den operation, så det är inget man väljer, utan nej. De säger.
Mm. Och det är inte säkert att man ens får göra operation alls om det inte går. För de kollar sig, gör jättenoga undersökning med hur tjocka hornhinnor man har, vilken form på ögonen man har och så här. Så det är jättemycket det som spelar in på om man kommer kunna göra en operation överhuvudtaget. Så jag är glad över att jag kunde göra en. Men de sa att du kommer inte kunna göra den här som är lite mildare, utan du behöver göra en som kommer vara lite jobbig efteråt. Så de kommer göra någon laseroperation då. Och jag kommer, det kommer kännas som att typ jag har typ två stora skärsår i ögonen efteråt.
Ah.
Mm.
Och hur är du? Är du vaken? Eller sövs du ner? Under
jag
den här? Eller
vaken.
Hur går den till?
Nej, jag är vaken.
Det, ah.
Ja. Så tar ett öga i taget.
Men vadå, kommer du känna någonting? Eller kan man bedöva?
De eller nej, va? Men de bedövar.
Oh, jag vet, jag vet.
Nej, men så här. De kommer bedöva mig. Så att de säger att man kan känna litet obehag, men inte mer än så. Alltså det är ganska milt, själva behandlingen i sig ska det vara, eller själva operationen i sig. Men sen efteråt så kommer jag under 2 dygn ha väldigt ont. Ganska rejält ont kan jag ha efteråt i 2 dygn. Och lite till efter i värsta fall då. Men efter en vecka så ska mina ögon vara ganska återställda och jag ska kunna se väldigt bra efter den vecka. Men får man göra en andra operation då så är det så här, då går det jättefort. Och sen när man är klar så typ tar det så här en stund och vila och sen börjar man se mycket tydligare direkt nästan. Så den operationen är ju mycket liksom mildare.
Men är du då typ som sjukskriven? Alltså, eller du kommer du ut och ligga ner och blunda?
Ja, alltså jag är sjukskriven en vecka kommer vara. Då kan jag liksom inte, jag får inte vara aktiv alls. Jag ska helst vara så stilla som möjligt nästan under en vecka. Jag får liksom inte springa, jag får inte röra mig så mycket.
Och när jag tänker att titta på skärmar och sånt kan ju inte heller vara jättebra.
Nej, nej. Så att under 2 dygn i alla fall så kommer jag vara väldigt så här still. Alltså jag kommer ligga i sängen i 2 dygn i princip. Och typ lyssna på poddar och bara liksom vara. Det kommer bli jättejobbigt.
Gud, du får då bara in så här, Stefan, kan du komma och byta podd?
Ja, exakt så kommer det bli. Bella skrev till listan nu redan nu så här, på saker jag tycker om. Så här, godis jag tycker om och så här, mat jag tycker om.
Gud, jag kommer så här pranka dig. Nu kommer jag en rolig sak. Jag måste nästan berätta. När jag opererade ju stämbanden förut. Alltså för jättelänge sedan. Var det 7 år sedan. Då opererade jag mina stämband för att jag var så hes. Och då fick jag typ inte prata på jag menar, det var på några dagar. Nästan en vecka tror jag.
Ja.
Och det här var tiden som Lasse och jag hade börjat dejta. Vi var inte tillsammans.
Nej, men nej.
Och då tog jag för givet så här att vi kan inte ses på en vecka. Medan han tyckte att han skulle ta tillfälle i akt att umgås med mig när jag inte får prata. Så att han bjöd hem på middag och satt så här och bara pratade. Han bara, så trevligt att jag får hålla lite låda.
Nu är det min tur, yes.
Och så satt han bara fram med block och papper och så där. Och så började han också så här, han bara, visst tycker du att det är lite jobbigt nu? Visst tycker du att det här är väldigt så här stressande? Och speciellt om jag är tyst nu och ingen säger något, då är det ganska jobbigt, va? Och jag bara, alltså gud. Så att han gjorde sådana pinsamma tystnader med mening. Men för att han visste att jag tyckte att det var jobbigt.
För jobbigt, frustrerande.
Ja, så nu tänkte jag, nu har Stefan tillfälle att bara så här, här kommer din favoritgodis, skapa. Och så var det nog jätteäckligt.
Ja, oh, men gud, det här får jag kommer dela med mig av det här sen också såklart. Hur har jag upplevt det här? Men nu kommer jag på att, undrar hur vi gör med podden på fredagen då? Jag kanske är ganska återställd då. Jag kan ju prata fortfarande.
Ja, precis. Du får sitta och blunda. Nej, vi får se. Annars får vi bara flytta den på något sätt.
Ja. Men, och innan jag går in på hur alltså, min träningsvecka har varit så kan vi ju så bolla över till dig. Hur din vecka har varit generellt.
Ja, men det är lite samma också här. Det har varit ganska mycket jobb. Vi har haft också Rasmus hemma. Han har haft lite ont i magen och sådär. Så att det har varit lite pusslande. Jag har ändå, tror jag, hittat mitt flow. Men jag hamnar i den här... Jag skulle säga att jag har hamnat i den här klassiska, du vet, att man känner att man aldrig riktigt räcker till helt. Och det här minns jag att jag hade också när jag gick tillbaka och jobbade efter att vara föräldraledig med Rasmus. Och den här att hitta balansen i att det känns som att jag är som bara 3 dagar i veckan på mitt PT-jobb, alltså i studion. Men jag försöker ge plats till alla kunder som jag haft förut ändå, som jag haft under, förut var jag där 4 dagar. Och så ibland någon ny, alltså du vet så här, så att det känns som att folk frågar om tider hela tiden som jag inte har. Så jag känner mig otillräcklig, att jag känner att jag borde vara där mera och erbjuda fler tider. Att det är jobbigt att säga nej, eller be dem vänta till slutet på april. Och då känner jag mig, att jag känner mig otillräcklig när jag säger nej, och jag får dåligt samvete, fast det är ju egentligen, alltså det är ju min arbetstid. Jag kan ju inte ge mer om jag inte har mer. Men jag känner mig dålig av den orsaken, otillräcklig. Och samtidigt känner jag mig också så här, då när Lasse kanske då fått vara hemma mycket med båda barnen, så känner jag att jag också borde vara hemma mycket mer. Så att det känns som att jag hamnar i den här... Nej, men att jag känner bara hur jag än gör så räcker jag inte till. Och jag kan inte riktigt lösa det, för att det blir sämre då på den andra planen. Så att jag fastnar lite i den. Men jag har ändå bara känt att så här är det. Och om man ska vrida och vända på det, så tror jag inte att det är lika många män som hade känt likadant. Utan jag tror att det här är vanligt liksom, som mamma, att man ska så här, att jag måste vara hemma om båda barnen är hemma. Eller jag, alltså så att man måste fixa det på något sätt. Och lite också om jag märker att Lasse är trött och stressad, så vill jag fixa det åt han också. Att så här, nej men du vet, jag tar en natt. Eller jag, alltså, jag hör mig själv säga så, fast jag inte själv har den bufferten själv. För att man vill så gärna bara fixa och sådär. Och sen så blir det ju så att det bryter ihop. Och det är lite, jag tror att många känner igen sig som under småbarnsåren också, att när sen båda är trötta och stressade, så hamnar man lite i, det är så lätt att börja jämföra och tävla i vem som har sovit mest, vem som har fått mest tid till jobb, vem som har fått, alltså förstår du, att man istället för att, så som vi brukar vara jätteduktiga på att så här, lyfta varandra, ge tid, så känns det nästan så här, ja men du gjorde så, eller du gjorde så, eller jag har bara sovit 5 timmar i natt, eller, alltså att, där.
Alltså man hamnar lätt där när man är i det, när man är trött, och då blir man ju mer känslig och mer irriterad, och det är då det kommer det här, tror jag. Att man inte kan liksom ge varandra det man brukar ge i vanliga fall. Det är svårt att göra det när man är trött och bara så här, det känns hopplöst. Jag minns våran tid också, men när vi hade mindre barn, att det här var också våran vardag jättemycket. Och jag var också som du med Sara, så att jag typ så här försökte rädda upp alla håll jag kunde på något vis. Att jag tror också så här, jag upplevde också att jag kanske var ännu mer så kanske än Stefan. Att jag ännu mer ville så här, nu har han det, gör sig, sitt här, och då, men jag tar det här istället också, du vet, så här, lägger grejer på mig mer, fast jag inte... Och han visste ju inte hur mycket jag hade inombords heller, liksom, stressad jag var egentligen. Det sa ju kanske inte jag heller.
Nej, exakt. Och jag tror att det är lite det också, just att man, för det är ju inte, jag menar, alltså Lasse gör jättemycket, alltså otroligt mycket. Men jag tror att jag har en tendens att ha mycket mer i mitt huvud. Medan han kanske gör, och så är jag lite mer i det. Och sen, för då också när jag förklarar liksom att jag känner mig så här, det känns som att jag är på jobbet och känner att jag måste sen springa hem för att komma snabbt hem, och jag är hemma så länge som möjligt, så, och sen packa in mina PT-kunder så här, nästan utan paus, så att jag kör dem papp efter varandra, för att inte, och sådär. Och då fattar han ju när jag förklarar hur jag upplever min vardag, för att jag ska hela tiden skynda mig någon annanstans. Och då blir det ju bättre. Så att oftast är det här med att när man blir så trött och stressad, då blir vi dåliga på att kommunicera med varandra, för att man bara går in i sin egen bubbla. Och det är egentligen då det blir sämre. Så sen när vi har pratat om det, man har berättat hur man känner, då blir det bättre igen.
Jag sitter liksom så här och bara nickar här och småler, för att jag är precis i det här också nu, Sara. Det här att jag... förut var jag sämst på att berätta för Stefan så här, fan jag är så stressad, jag måste ha hjälp, alltså avlasta mig, gör någon, du vet så här. Men nu... Alltså framförallt den här veckan, jag har varit så otroligt stressad. Jag bara så här, jag måste djupandas, jag måste, vet, så här, ta mikropauser och bara så här, det här, jag kan inte hantera det liksom. Nu, han har ju också sett på mig den här veckan att du är stressad liksom. Och jag har sagt att jag behöver hjälp. Alltså vad du än kan göra för att avlasta den här veckan, jag behöver din hjälp. Och då har han verkligen så här tagit till sig det, och han ser det själv och verkligen har gjort allt. Han bara, säg till, vad kan jag hjälpa till med? Jag gör det liksom. Alltså så verkligen har han varit. Så den här veckan har vi kommunicerat otroligt bra. Och hade vi inte gjort det, då hade nog jag, vet inte vad jag hade gjort. Då hade jag inte klart av den här veckan i princip. Så kommunikation alltså, det är så viktigt.
Ja, men det blir bättre, och då gjorde vi så jättebra lösningar. Alltså, för att han sa ju också att han rådde ju med allting liksom, med, ja, men speciellt, alltså det som faller bort för honom framförallt då när båda barnen är hemma, det är ju hans träning. Så då blir det att han tränar ju ingenting. Och då, men då hade vi så här ju att, som att jag bara, men då var, jag skulle till Bosön, jag tränar ju torsdag morgnar. Mm. Och sen åker jag därifrån till jobbet. Och jag bara, jag hinner liksom inte hem emellan och lasta av dig. Men då hade vi så här, det var jättefint väder i torsdag. Så då var det så här, jag tränade och så sa jag, men kom till Bosön 22:45. För att då, jag börjar liksom senare. Så då kan jag ta barnen 1,5 timme där. Jag hinner inte hem emellan, för det är ju så mäckigt för oss att åka. Och då kunde han ändå ta båten till Bosön. För jag hade åkt färja och tagit bil, eftersom jag skulle ha bilen till jobbet sen. Så då kunde han ändå ta båten raka vägen till Bosön. Och så sa jag så här, då får du antingen gå in och träna där eller dra ut och springa. Det var ju så här fint väder och så. Jag bara, men då tar jag barnen och så... och då gjorde vi bytet där. Och då kändes det så här, torsdag mitt på dagen. Men det funkade. Och det var bara, gud vilken bra lösning. För då tog jag med dem och åkte och hämtade mat. Så att jag hade ätit lunch redan innan jag kom till jobbet. Och barnen hade ätit lunch. Och sen åkte vi tillbaka till Bosön där ute på gräsplanen. Och så spelade jag och Rasmus fotboll. Och du vet, så då fick jag också så här tid med barnen. Jag fick vara ute och vi åt lunch medan han tränade. Och så här, men det där var ju så här, det där kom ju ut bara för att vi hade haft diskussionen om att det här funkar inte riktigt. Alltså du vet, att vi bara okej. Och då var det jättebra.
Men det där var bra. Alltså det där att hitta och bli effektivare på något vis i vardagen. Det går ju oftast att lösa. Och minska stressen väldigt mycket om man bara hittar. Om man försöker hitta lösningar på det. Så går det ju oftast.
Ja, och prata så att man vet vad behovet är. För att man kan ju inte... Alltså, det är svårt att fixa någonting om man inte vet om att den andra... går och är jättestressad för att den aldrig får träna. Den måste säga det högt. Eller jag måste också säga det här att det känns som att jag springer fram och tillbaka hela tiden. Och då sa vi också så här, då kan inte du komma hem för att ta barnen 1,5 timme och åka iväg igen. För då blir det ytterligare igen ett stopp till för mig på vägen. Att det går inte. Jag måste liksom få vara där jag är. Så ja, nej men så med det, så det har blivit bättre nu i slutet på veckan just efter i och med att vi hade diskussionen och pratade lite om det. Men det är ungefär så som den här, det är därifrån min stress kommer. Att jag har känt mig otillräcklig. Men nu har jag börjat liksom, nu är jag medveten om det i alla fall. Och då blir det lite lättare.
Jag tänkte på, när du sa det här med fotbollsspelandet med Rasmus här. Jag tänkte på vårt samtal förra veckan, nu bara för det. När vi pratade om träning med barn. Ja. Vet du vad som hände förra veckan?
Nej. Vadå?
Alltså vi fick med oss Mio på brottning. På brottningsträning. jag är väldigt förvånad över att vi fick det, för det första. För vi har träffat massa sporter med honom, som ni vet, som ni som lyssnar. Och nu så gick han med på att testa brottning. Och brottning har varit någonting som vi ändå sett hos honom finns naturligt. På något sätt. Att han liksom... Sen han var liten, jätteliten, 2, 3, 4 år, så ville han ju brottas med alla. Liksom. Och det har vi så här snappat upp lite på senare tid med. Så här, fan, det här, brottning skulle ju ändå kunna vara någonting. Vi tänkte lite så här. Och så föreslog vi det, så kollade de på en träning förra veckan. Bara för att så här, han måste ha tid på sig liksom, för att bearbeta en tanke. Så de har tittat på träning förra veckan och kom tillbaka och var så här, ganska glad. Liksom. Det såg ganska kul ut, liksom så. Testade nu tisdags, fick med sig en kompis i klassen och kom hem och var överlycklig.
Men åh, vad härligt.
Nej, men jag bara så här, jag fick hålla igen, alltså verkligen så här, för att inte vara för mycket så här, du vet. Men jag var så glad att se honom. Han kom hem och han pratade om brottning hela kvällen.
Men gud, vad kul.
Ja, så nu vill man liksom inte hoppas för mycket, men ändå så här liksom att okej, det här är någonting som finns inom honom som han tycker är kul. Så det här liksom, vi kommer köra på här nu på träningarna. En gång i veckan är det bara. Så det känns så här, då får vi hoppas på att det här kan vara någonting som han faktiskt fastnar lite för.
Ja men gud, låter, och jag tror det där är ju så viktigt också att prova olika saker. För jag tänker brottning skiljer sig lite från just det här löpning, friidrott, hopp. Utan det här är liksom en sport med lite lägre tyngdpunkt. Alltså det är mycket statiska moment. Mm. Alltså det att hålla, alltså... Det är ganska motsats till löpning, skulle jag säga.
Och det
är det som är också så här viktigt. Man kanske har dragit, det är lättare tillgängligt för er att ta med på friidrott och löpning, sånt som man själv gör. Men att det där är liksom någonting, det där är ju något väldigt helt annat, men superbra träning. Jag kommer ihåg när jag pluggade på Bosön så var det några brottare med. Mm. Och de har alltså brottarfysen. Det är ju riktigt bra träning.
Ja, det är ju det. Ja, det jag ville bara fånga upp det. För jag tänkte förra, efter förra veckan, shit, det var exakt det här vi pratade om liksom. Och en sak till Sara, vi snackar även, och du pratar ju mycket om så här, att man ska cykla med barnet i skolan och gå med barnet i skolan och så. Mm. Vilket vi har försökt göra för våren ganska mycket så. Så mycket som vi kunde då han med. Det första jag gick och gjorde efter vi poddade förra veckan, det var att gå och köpa en ny cykel till mig själv. För att jag har haft en jättedålig gammal cykel som bara skramlar, som bara den ska skrotas typ. Och känner bara så här, okej, om jag ska få barn och cykla till skolan så måste jag också ha en ny cykel. Så vi börjar den här veckan, vi cyklar tre gånger den här veckan till skolan, jag och barnen.
Wow.
Så det har blivit 8 km per dag för barnen cyklar då. Och jag har fått 1,6 mil i mina ben.
Oj.
Ja, men alltså vet så här, jag har ju förstått att jag tänkt tidigare att jag borde göra det oftare. Men bara så fick sån insikt nu, bara, nej vad fan, nu börjar vi cykla. Nu kör
men
vi.
Nu kommer våren också, och att de är ju lite äldre också. För jag förstår ju att man kanske inte vinglar iväg med en liten liksom,
nej.
När det är så långt. Men jag menar, nu är de ju ändå lite större. Och våren kommer. Jag förstår att man inte cyklar året runt. Det kan jag liksom fatta.
Ja, men nu har det varit fantastiskt cykelväder. Så nu finns det ju ingenting som liksom hindrar en egentligen.
Vad säger barnen då?
Delade meningar. Såklart. Ja. Bella är superglad. Vilket jag förstod. Hon bara, hon vill inte åka bil nu. Hon hatar, som i morse så hann vi inte, så på tidsperspektivet, vi hann inte ta bilen i morse, eller cykla i morse. Så hon var skittjurig. Jag vill cykla, så här, vad tråkigt att åka bil, så hon vill cykla. Och 190 trampar iväg, du vet så här. Och Mio, han, först gick det ganska bra så här, sen började han klaga. Gud, vad jobbigt det här, och mina mjölksyra benen. Så här.
Ja.
Ja, men då behöver vi det här med att cykla och försöka peppa lite, du vet, så här. Ja. Så han är inte helt med än, men han kommer få cykla. Alltså jag kommer inte ge upp, vi kommer cykla till skolan.
Du, jag tänkte på, för jag cyklade, nu kanske jag var lite äldre än dem, men vi har ju bara 1 kilometer till skolan och man fick cykla från årskurs 3. Men vi började sen också cykla till min gymnastikträning och det kanske var 3-4 kilometer bort. Mm. Så då cyklar vi fram och tillbaka 3 gånger i veckan. Men då kommer jag ihåg att det som jag tyckte gjorde cyklingen jättemycket roligare i den åldern, det var som att, alltså, så att köpa en sån här, alltså med typ som en hastighetsmätare på cykeln. Alltså typ som en stegräknare, men alltså den mäter hur långt man har cyklat, hur snabbt man har cyklat, så man kunde se lite hur högt, och det tyckte jag blev en jätterolig grej när jag var barn. För jag kunde ju så här lite tävla med mig själv i vilken hastighet man kunde komma upp i. Men också liksom mäta hur långt jag cyklar varje dag eller till träningen och sånt. Och det var ju väldigt roligt och så tror jag ganska bra för barn att också få en sån uppfattning av avstånd. Mm. För då kunde jag ju också veta om någon sa att det är 2 kilometer dit. Då visste jag ju ganska bra att det kan jag ju bra cykla. För jag har ju 3 till gymnastiken. 3 och en halv, alltså så.
Det kan ju vara något som kan motivera. Faktiskt. Det där,
ja, men jag tror det verkligen
kanske ska köpa.
Testa, fråga han om han ska tycka att det var roligt. För då kan han ju också se lite så här hur långt det är till skolan. Eller liksom så där. Det behöver ju inte vara liksom för att cykla snabbare och så, utan bara för att få en lite mer någonting lite att titta på och tänka på. Liksom så här, nu, så här långt är det dit. Eller om jag ska cykla till en kompis, hur långt är det dit? Och att bara få lite så här att mäta.
Ja, men det var jättebra. Det ska jag faktiskt testa. Gud, bra. Mm. Men annars, hur har din träningsvecka sett ut?
Den har rullat på bra igen. Jag är alltså i ett flow alltså. Ja. Och nu börjar det kännas så här, men jag tränar väl inte så mycket. Men jag vet att de här 4 passen, bara förra månaden så har jag haft svårt att få ihop 4. Det blev ofta 3. Och nu att jag till och med börjar känna så här, nej men gud, jag har inte tränat så mycket. Men det är ju bara för att det börjar, tror jag, sätta sig lite som en vana. Det är fortfarande fredagspassen som alltid är svårast att få till, för jag har svårt logistik, för då fredagar är också båda barnen hemma, så då är det alltid lite svårare med logistiken. Men nu när det börjar bli bättre väder ute, så tror jag att det passet som jag ska göra kommer jag bra kunna göra i vårt utegym. Det har varit lite för kallt, för att jag har ganska mycket hopp på fredagar, så att jag ska försöka införskaffa på något sätt en bra box. För jag behöver kunna hoppa höga boxhopp på mitt fredagspass. Så att jag ska försöka få till en bra låda som jag kan hoppa till på här hemma. Och då känns det som att då kommer jag kunna göra det passet bra hemma. Och då ska det bli lättare att få till det också.
Ja, och så ni att, har nej, men, ju ett så bra utgift.
Ja, vi har jätteförutsättningar.
Ja, det är liksom så här, när vi började göra gymmet, så då höll vi, då var vi lite mer inne på crossfit-grejen. Och därför är det jättebra, alltså man kan göra det mesta liksom i crossfit. Sen har ju friidrotten så ganska specifik, så jag behöver mest kivstång, men det är mera nu det liksom att det är så mycket som ska gå snabbt och det är hopp och sådant. Så då har det varit liksom att är det för kallt så känns det inte bra i kroppen när det ska vara så explosiva övningar. Nej, men nu blir det ju bättre.
Mm.
Så att nej, det har gått jättebra och jag känner mig, jag fortsätter på den här, känner mig starkare och snabbare.
Du sprang ju också i spikskor, såg jag första gången på väldigt länge.
Ja, det kommer på veckans bästa.
Gud, gör det. Men kör det nu direkt då. Va?
Ska veckans
bästa? Ja, kör det.
Nej, men vi har ju pratat om det så här, vi bara, om det känns bra nästa vecka på torsdag, så då tar du med spikskor då, har coachen sagt. Och det är ändå så här, och han sa också så här, du kommer bara få springa 3 intervaller, bara så du vet. Så det har han också sagt innan. Så att han bara, och det kommer bli jobbigare sen när du byter tillbaka, för att nu är det som, nu vet du ju inget annat. För att det är liksom bara det där jag har haft. Men så jag gjorde, jag sprang andra sättet i spikskor. Alltså det är sån annan känsla. Det är liksom så här som att, men du vet, greppet, det går att accelerera på ett annat sätt och fötterna liksom väger ingenting. Nu har jag ändå haft ett par väldigt lätta joggingskor, så jag har ju tyckt att det känns jättebra med dem. Men då sen när man bytte tillbaka, så jag sa, jag förklarade känslan så här, att då kändes det som, du vet när man springer på ett jättedåligt löpband, typ som brukar kunna vara på något hotell eller någonting. Det är sån här som det, så det känns nästan som man, att det bara dunk, det låter så här dunk 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 när man springer på det. Och att det känns som att det här bandet är nästan lite så här slappt.
Mm.
Den känslan ungefär fick jag tillbaka då när jag gick från spikskor tillbaka till joggingskor. jag bara gud, det känns som att jag bara, men du vet så här, det låter så mycket då när jag sprang. För det är ett annat ljud med spikskorna, så kommer det lite mer så här, att man liksom drar sig fram på något sätt. Så, men det var också så här, coachen sa bara så här, Sara, fokus, glädje. Och jag bara, ja. Ja. Och så här, inte för snabbt, utan bara spring med glädje. Och jag gjorde det, och då kom det de där glädjeskjuten igen. Och bara så här, woo!
Alltså, jäklar vad härligt.
Ja, sen är det mina gamla spikskor, som att jag har ju haft dem alltså 2 säsonger, och de har varit där. Alltså jag ska ju köpa nya så småningom, men det behövs ju inte nu. Men det var lite så här, de är ganska sunkiga. Det luktar lite när jag öppnar påsen och så. Men det var så härligt. Och igen, ett steg närmare att sprinta. Inte bara att springa snabbt.
Mm.
Utan verkligen ett steg närmare sprint.
Oh, fantastiskt.
Ja. Har du någon veckans bästa som du kan hoppa in på direkt?
Det får nog bli... Vänta här nu. Jo! Det får bli ett pass som jag körde i måndags. Då så körde jag på schemat enligt Rubin. Nu kommer jag in på min träningsvecka här också. Efter det här kan jag göra direkt. Måndagens pass tyckte jag flöt på riktigt bra för mig. Jag har haft lite trötta ben, några pass. Men då så fick jag till 12 kilometer skulle jag köra distans. Med avslutande 3 kilometer rätt så fort. Och det här är någonting som jag egentligen brukar göra ganska ofta. Jag har kört lite kortare däremot progressiv distanser förut. Men nu körde jag 12 kilometer totalt. Så efter 9 kilometer, då var jag så himla pigg i benen. Så jag drog på rätt så fort här alltså. Alltså jag tror att någon av mina liksom kilometer där tror jag låg till och med under 4. minuter per kilometer.
Oj, ja.
Alltså jag hade ett sånt flow i det här passet och bara... Jag vet inte vad som har hänt. Jag känner ju så här redan nu, eller jag tror så här, jag tror att jag har väckt min kropp till liv med att köra snabba pass. Det är vad jag tror som har hänt. Jag har liksom, för så mycket kan inte utvecklas på 2,5 veckor. Så jag tror bara att min kropp har vaknat. Jag har väckt så här snabbare muskelfiberna. Jag är liksom så här, jag är igång mycket mer i kroppen, mer redo för snabb löpning på något vis. Bara av att ha kört intervaller nu, 2 passintervaller typ i veckan i 2,5 veckor. Så att det flöt på, det kändes inte så fort som det sen visade.
Men gud vad härligt. Jag tänker också kanske det här med att du har satt lite upp så här också, så här, de här dagarna ska jag göra det och det. Du sa att du har lite mer spikat tider och det kanske också gör att du liksom har lite lättare att tagga till och att också så här, vila när du
vilar. Att jag funderar om det hjälper ditt mindset lite också till att nu är det träning, nu väcker jag kroppen som du säger.
Och sen också att man så här, typ, ser till att äta lämplig mat också innan passen och så. Alltså, för ibland när det är oplanerat så kanske jag ibland springer innan frukost och så här, då har man inte den kraften riktigt som man har när man har lite mat i magen. Det är faktiskt så, det är skillnad tycker jag. Så jag har ätit mat som lämpar sig för att springa. Liksom, och rätt tid innan. Så att det har också gjort väldigt mycket timing med maten där. Det inser man ju liksom mer och mer tycker jag. Hur mycket, alltså hur viktig tajmingen med maten gör, alltså är för prestationen.
Det, nu när du säger det så tänkte jag, alltså så här, för det är ju faktiskt så att har man bestämt en tid där man ska träna, alltså om man vet klockslag, då blir det faktiskt automatiskt, i alla fall för mig, att då anpassar jag ju maten till det. Och att då blir det ju såklart en mycket bättre planering. Annars tänker jag att jag bara äter som vanligt och så klämmer jag in träningen när jag får tid.
Yeah.
Men det är ju som att hela den här vad säger man, förberedelsen för träningspasset, den blir ju inte strukturerad. Nu låter det så här jättenördigt att man strukturerar det, men det blir som ett omedvetet nästan att man bara, just det, jag ska springa klockan 6, men då vill jag äta det här ungefär vid 4:30, vill jag ha ett mellanmål åtminstone innan, alltså eller någonting. Att det blir automatiskt såklart bättre planering i allt, bara genom att veta när och vad man ska göra.
Ja, och då blir man också starkare på passet. Så att måndagens pass kändes riktigt, riktigt bra. Jag fortsätter här på veckans pass som varit. I tisdags så körde jag ett långpass på 18 kilometer vart det. Jag var väl ute, hur långt var jag ute där? Skitsamma, men 18 kilometer i alla fall. Då körde jag ju samtidigt som min dotter körde innebandy. Så jag har tagit tisdagen här lite som långpassdag när hon tränar. För hon har ju 1,5 timmes träning där. Så det är perfekt tid för mig att vara ute. Då hade det varit lite sega ben i tisdags. Och det var nog efter att jag drog på en ökning igen som var lite för snabb kanske då på måndagen mot vad jag skulle gjort egentligen. Så det var jättesega ben. Tänkte att det här kommer jag aldrig gå att ta mig igenom. Men för mig också, det kan krävas ganska många kilometer innan jag är igång. Så att den här segheten släppte mer och mer faktiskt ju längre jag sprang. Så att det gick också väldigt bra. Onsdag hade jag hel vilodag, ingen träning alls. Torsdagen, det var ju igår, då körde jag 8 kilometer distans. Lugn distans, bara så här ut och köra lunchjogg i princip. Var väldigt skönt. Idag är det fredag, så idag får jag se, antingen kör jag ett lugnt pass idag eller så tar jag vilodag idag igen. För imorgon så kommer jag köra intervaller, backintervaller, och det är också på schemat från Rubin här. Kommer värma upp 15 minuter, köra 8 gånger 75 sekunder backe. Det är ganska lång backe.
Ja, jag ska säga, då hinner man en bit.
Ja, så vi gick ner från 10 till 8 stycken repetitioner där. Jogga ner tillbaka. Och sen efter det här passet så ska jag också köra 8 minuter på flakt underlag i tröskelfart.
Jaha, var det efter backarna?
Ja, det här var ett intressant inslag som jag aldrig har provat förut. Och jag undrar, jag tänker så här, hur det kommer kännas. Antingen kommer man vara jättetrött eller så kommer det bli så här att det blir väldigt lätt bara för att man jämför med backansägningen där.
Ja, framförallt, jag kan tänka mig att det finns en liten tanke om att aktivera baksida och rumpa i backe. Mm. Och att du har kvar den aktiveringen och kraften när du sen springer på flakt, att det ska kännas att du har ett annat kraftigt steg.
Jag tror det också. Mm. För jag vet att många gör ju så att innan man typ ska tävla så kan man, vissa vet att springer backe dagen innan lite för att få igång liksom, aktiveringen överallt. Och det kanske är samma syfte lite här, att man ska få igång den för att sen känna att det går, flyter på rätt bra liksom, på flaktunderlag. Så att det här ska bli intressant att prova. Det får vi återkomma om sen, tycker jag, hur det kändes.
Precis, om det blev värre eller?
Ja, eller hur? Och sen så kommer jag ha en vilodag på söndagen också där. Så jag så här, alltså det flyter på väldigt bra med den här träningen. Och jag får verkligen in mina vilodagar. Så jag hinner verkligen återhämta mig också. Jag tar den tiden. Så det är liksom det här, du frågade mig förra veckan om det är stress över passen eller hur det känns. Det är ingen stress alls. Det känns bara som att, för jag vet att jag får in mina vilodagar när jag behöver dem. Så att det känns jättebra fortfarande.
Ja, men man hör fortfarande också så här att det känns väldigt rätt för dig.
Sen Sara, har vi fått in en lyssnarfråga? Ska vi ta den?
Yes, det får.
Jag har den framför mig, ska jag läsa upp den?
Ja.
Ja. Det handlar om löparskor och hur länge de liksom håller, kan man säga. Det är många som undrar det här också. Hej, jag har en fråga om skor, men först lite cred. Er podd är så himla bra och sprider energi och träningsglädje. Fortsätt precis som ni är, hjärta. Vad fint! Nu till frågan. Ska man byta ut sina löparskor när de är nedslitna eller efter tid? Mina löparskor är ett par säsonger gamla men ser fortfarande fräscha ut. Användes knappt förra säsongen alls. Så kan jag fortsätta köra med dem eller har gummit åldrats och tappat funktion? Tacksam för svar. Ja, det här, vi har ju även frågat, eller vi har svarat den här tjejen på Instagram här. Men vi tänker vi tar den här frågan även till er lyssnare. Och den erfarenhet som jag har och ja, där man har hört i alla fall. Det är ju att alltså, gummit i skon, alltså det blir ju lite hårdare med tiden och förlorar lite dämpning då med tiden. Och det brukar man känna. Man brukar känna att gummit har tappat studsen lite i skorna. Och hur länge en liksom löparsko överlever egentligen beror på hur mycket man använder dem. Och även på tidsperspektivet. Så det är så här, en elitlöpare så sliter ju ut sina skor betydligt snabbare än vad en vanlig motionär gör. Och en riktlinje att tänka på är att man brukar säga att en sko klarar av 100-150 mil ungefär. Sen är det dags att byta, alltså rent generellt så. Men som sagt, det finns även ett tidsperspektiv på det hela. Så använder man dem inte på 2-3 år så står de i garderoben, då kommer gummit bli hårt och förlora dämpning. Så tänker jag. Håller du med här, Sara?
Ja, men alltså...
Vad du har hört och...
Ja, precis. Vad jag hört och håller med helt och hållet. Mm. Och jag tror... Då, alltså, nu, jag vill fundera lite så här, att det man också har hört just det här med att man måste köpa nya skor titt som tätt och så, det kommer ju oftast från skotillverkare eller från butikssäljare.
Ja, ja.
Så att, jag vet inte helt säkert egentligen hur dåligt det faktiskt skulle vara att springa med, säg nu 2 år gamla skor.
Mm.
Så att, jag tror att igen... Absolut, är du elit eller springer väldigt mycket, då tror jag att det finns så här, precis så som du säger, framförallt det här med att man har sprungit väldigt många mil i den, att det är klart att de slits och det blir liksom sämre dämpning för att man har liksom nött på dem, som man nöter på allt liksom. Men jag tänker, springer man som motionär 2-3 gånger i veckan och man tycker att skorna fortfarande känns sköna och bra, då skulle inte jag byta bara för att.
Nej, det här
skulle inte jag göra. Men har man börjat ha något problem, att man bara säger, gud, jag börjar få ont där eller ont så, då kanske man säger, vänta, hur länge har jag haft de här skorna? Alltså, det kanske det kan vara en av grejerna. Men om de funkar och de känns bra, då, jag skulle inte byta bara för att byta dem.
Nej, och ofta vet jag att så fort man hör någon få ont någonstans, så det första man tänker på är så här, hur är skorna? Är de gamla? Är de dåliga? Alltså, ofta skyller man på sina skor när man har ont någonstans. Och det är oftast inte rätt väg att gå, kanske. Men som du säger, Sara, så tror jag att alltså man känner också lite, man känner på skorna om det finns en studs i dem eller inte. Och man kan känna, trycka på gummit med, kan man göra på den här mellansulan, liksom, hur den känns. Är den stenhård efter 4 år, då förstår man att okej, den här kommer inte vara jättebra för mig. Men är den fortfarande studsig, lite mjuk, man kan trycka in fingrarna lite så här och känna att den är lite mjuk, då borde det funka. Så det där får man nog känna lite själv hur det känns också. Men rent generellt så säger man, har man lite direktiv på det där.
Ja, och sen tänker man kan ju alltid då kanske också ibland prova nya skor för att se. För ibland blir det också att man blir van med de skor man har och så är de sköna. För oftast tycker jag att de man har haft längst är nästan skönast för att de är lite så här ingodda.
Alltså, absolut.
Håller med. Men då kan man åtminstone kanske ibland prova ett par nya skor för att känna skillnaden. För att man kommer, jag upplever i alla fall att jag får lite mer det här kanske spänstiga steget när jag har ett par nya skor. Och jag vet att förut när jag var yngre och tränade, då hade jag ofta så här ett par inneskor, för då hade vi, när vi körde typ friidrott inomhus på vintern, så skulle vi helst inte ha uteskor. Och då hade jag ofta så här att jag hade inne under vintern och sen så tog jag dem ute. Så att jag alltid typ köpte alltid nya till en ny inomhussäsong, för då fick de också vara fina och rena under inomhus.
Smart,
och sen tog jag dem ut och så hade jag dem där. Och sen så blev det alltid, så då skaffade jag alltid nya till inomhus som jag hade då den säsongen inne. För då, det kändes så här också som att, för mig är det lite av den så här att man vill att, att de inte ska kanske se jätteskitiga och så ut. Mm. För det är ju ändå, eller du och jag är ju sådana som ofta går i gympaskor, så det är klart att man vill ha ett par fräscha skor i och med att det är ens vardagsskor typ för oss.
Mm. Men typ den här tjejen skrev faktiskt att vad, mina löparskor är ett par säsonger gamla. Det är typ ett år gamla då egentligen. Men ser väldigt fräscha ut, knappt använda. Då tror jag att hon kommer kunna köra med de här.
Ja.
Om de inte känns bra, väldigt, om de känns bra, exakt. Tänker jag där.
Absolut. Så jag tror inte man ska någon känna någon stress, utan för det, det kommer vara liksom det viktigare för eliten.
Något annat intressant, Sara, som vi har så här, jag tror båda två har funderat mycket på och kollat mycket på tv. Det är ju Elitstyrkans hemligheter. Nu skrattar jag, för det här är ett så extremt program som är så intressant. Vad tycker du om det här programmet, Sara?
Ja, precis. Nu är det ju färdigt och det har gått någon vecka. Så ifall det är någon som inte har sett och håller på, så då ser vi att det är spoiler alert nu. För nu börjar vi prata om hela säsongen. Nej, men alltså jag började lite senare att titta på den. För jag trodde först att, så här, men det där, alltså, att det är inget program som jag... Jag brukar inte gå igång på sådana bootcamp-träningar heller. Du vet, när någon ska typ stå och skrika och det ska vara det här militäriska. Det är inte min typ av träningsform överhuvudtaget. Jag har inte liksom lockats av. Men sen när jag började titta, för jag blev ändå nyfiken när man så här visste några personer som var med, som man kände till, så blev man ändå så här nyfiken att titta. Och då när jag började se, så var det var ändå liksom något annat än vad jag trodde att det skulle vara.
Mm.
Och jag tycker att det som har varit bäst med hela säsongen, alltså ni som inte har sett det är alltså ju... vanliga personer som har fått söka in och typ göra liknande test som de gör till SOG, som är alltså så här specialstyrka i militär. Alltså det vill säga hemliga.
Mm.
Vad säger man? Högsta? Men, ja. Kanske, ja, jag vet inte ens vad man säger. Men alltså högsta liksom inom militär, där man alltså i hemliga uppdrag. Och de ska vara beredda på allt. Ja. Och då får ju deltagare göra det. Typ sådana tester som de själva har fått göra på de här uttagningarna. Det här är alltså gamla elitsoldater som är programledare. Eller, ja. Och det jag tycker att är mest intressant, det är också att det, är att det känns som att de kanske skriker och pushar på dem, men syftet är ju egentligen aldrig att liksom få dem att göra flera repetitioner eller trötta ut dem fysiskt. Eller ja, det är det, men det är för att komma till det psykiska. De vill ju liksom se vad händer med det mentala när man är hungrig, inte sover, är jättetrött. Och att det handlar nästan mer om det mentala. Och mina favoritsnuttar i programmet har ju också varit när de har plockat in någon i ett rum och fått prata och förhöra den eller liksom ställa frågor till dem. För det är där man ofta ser att de träffar otroligt bra och rätt i frågor, och att man märker att de är inte alls bara hårda skal, inte ledarna heller. Utan de vill ju verkligen komma in till: vem är du? Och alltså komma bakom alla skyddsmurar liksom.
Ja, så alltså det är ju intressant. Jag tycker också, som du säger, de här liksom ledarna som har hand om det här, de tycker jag är väldigt så här, de är väldigt bra. Alltså de är ju först tänker man så här, gud vad hårda de är, och vad är det för program? Vad är det för extremt? Men när man kollar på det så bara, men gud vilka, vad bra de är. Och bra testerna är egentligen för att verkligen så här testa människors liksom mentala förmåga och verkligen så här komma in dem på livet. Jag tycker det är intressant, men som du säger, Sara, det här när de tar in dem på förhör.
Mm.
Hur intressant det är vad som händer med människa som bryts ner liksom till det yttersta. Eller innersta kan man säga så. Men vad som händer med människan, och att vissa människor där inne i det rummet, de liksom börjar ju gråta, bryter ihop totalt och visar sårbarhet. Och det är det som de vill se. För det ser de som en styrka. Och vissa där inne är typ stoneface och reagerar inte alls nästan. Det är också intressant tycker jag. Vilken mur vissa människor har och bär på hela tiden.
Ja, och det är det som också så här, för att det är ju samma när de har jättefysiska tester. Det handlar ju, tror jag, inte liksom att, så här, att du ska klara mer och mer, utan de vill ju se också vad som händer när du känner att du inte klarar någonting. Ja. Alltså, vad gör du då? Eller när du känner att du är en börda för laget, eller när du känner att du, alltså, att du inte räcker till så här, i en sån stressad miljö. Det är, jag tror att det är det de vill komma åt, att se, okej, ställer du dig upp och försöker eller säger så här, ja, jag gör mitt bästa, eller slutar du och liksom ger upp, eller, alltså, vad är det som händer?
Mm.
Och det intressanta tycker jag också där, efter att de har varit i rummet så är det ju många personer som har brytt ihop och så, och sen ganska direkt efter lämnat in sin, den här nummer som de har på armen, för att de har känt att de behöver inte bevisa någonting. De har, och det tänker jag att då har de ju kanske kommit till det där, de har brytt ner allting. Och de känner sig inte ens, jag upplever inte att de känner att de har misslyckats heller, utan de känner bara så här, ja, nu förstår jag mig själv på något sätt, och jag behöver inte bevisa att jag kan det här, för att jag liksom så här, jag kan nöja mig här och jag är nöjd med det typ.
Det är så här, vilken terapi i maxhastighet, men att vi så här, alltså, vad sjuk känsla liksom att komma dit på så liksom kort tid ändå. Och på så, alltså, det måste ju lett till så mycket insikter hos vissa av de här rekryterna som var med.
Ja, och jag tänker att ledarna där också, att de är på något sätt väldigt ödmjuka, för att de har ju gjort hela den här grejen själv, så de behöver inte vara sådana ledare som, och här bestämmer jag, och så som man kanske tänker så här, att det är när någon är lite i maktposition, att det kan bli en lätt så här, hör det jag som bestämmer, gör som jag säger, alltså den form av jargong, utan det känns mer som att ja, de gör det för att testa dem, men att de är ju egentligen inte heller så här ute efter att, alltså, de vill ju bara liksom komma fram till vem är du och vad gör du här, varför är du här typ.
Men alltså, man blir ju riktigt imponerad av de här som är med, alltså det är så många av dem som har, alltså, riktiga rädslor för vatten, för höjder. Alltså, som ändå liksom tar sig an utmaningarna och verkligen ger sig fullt ut på dem. Med den här rädslan och fobin i kroppen och bara överkommer saker. Alltså, det tycker jag är så imponerande att se.
Ja, verkligen. Och sen, jag har ju blivit liksom, alltså, jag är jätteförtjust i hon Pam. Alltså,
ja, jag vet,
den kvinnliga ledaren. Det känns som att alla är bara så här, wow, vilken kvinna. Och det är ju också där, just för att hon har det här hårda, hon har det här psyke, men att där igen, man känner, hon är jätteduktig på att se folk och förstå folk och liksom ställa rätt frågor så att de har svaret. Hon behöver inte liksom säga åt någon hur den är som person, utan hon ställer frågor så att de själva har svaret på liksom. Och det, jag lyssnade på en intervju med henne, för hon är ju då, hon är första kvinnan som har klarat de här testerna och varit med i det här SOG. Och det är ju först när de har slutat det och efteråt som de kan vara offentliga med det, för att det är ju hemligt när man är i. Men då tänker man också när någon har gjort en sån där, att då är man klar med det och att nu, ja, man kanske kan vara med i ett tv-program och ha den rollen. Men jag tänker liksom att man mentalt skulle känna sig såhär, okej, jag har gjort det där, jag behöver inte göra det igen. Men då berättade hon i den intervjun att hon var med i samma program i Storbritannien. Har du hört den här?
Vilken intervju var hon med i?
Det var i Maratonpodden.
Ja, för det har jag hört. Ja, men det är så länge sedan jag lyssnade på det, så jag kommer inte ihåg den grejen. Ja, men, säg,
ja, nej, men då berättade hon, innan det här svenska programmet spelades in, så var det en brittisk variant av samma sak. Alltså lite där folk, ja, men de gör precis samma sak. Där de åker till Chile och gör det här mest då, tror jag, i en vintermiljö. Alltså uppe på fjäll, eller vad säger man? På Alperna, blir det va? Nej, gud, nu ska jag inte. Ja. Och där är ju hon med som rekryt. Alltså inte, så hon går in som en mullvad. Alltså, så hon är inte en av ledarna där, utan hon har ju den här kompetensen och den här bakgrunden, men går in som alla andra deltagare och är en deltagare som mullvad, för att de ska se liksom också så här hur det påverkar gruppen, att det är någon som kanske kan. Och det tänker jag så här, hon vet ju vad hon går in på. Hon kommer testas på alla de här testerna under en vecka, så att hon vet ju exakt vad det är hon gör. Och det tycker jag att var så coolt, att fast du har haft en bakgrund i det här, att, och så har hon fått barn emellan och varit liksom civil, och sen bara
nej men jag får chansen att gå in och göra det där igen. Och att hon tar den då. Och att inte heller behöver bevisa att det här är något jag har gjort förut. Utan bara så här, nej jag är en av gänget. Och så berättade hon ju då hur det tog liksom, liksom, först var hon lite utanför. För att hon var ju liksom ganska liten och så här kort tjej, du vet så. Hon var de hörde att hon hade en brytning, för hon var inte brittisk. Så, så hon kanske var mest den här tjejen som, ja, som kanske inte, hon var lite äldre än de andra och bröt på något annat språk. Och sen hur det blir ändå så att de börjar så här, ja men vänta, oj hur har du koll på det här? Eller hur, att hon är ju väldigt bra.
Men hur gick det för henne där?
Ja, men, jag vet, jag har inte sett programmet och jag antar att det kom fram sen också någon gång att hon var mullvad, att hon hade varit, att hon är en utbildad. Så jag vet inte riktigt, men att hon är ju ja, hon är ju med liksom långt in och gör alla jobbiga test liksom. Och att alltså, ja, nej, men så, och det gav mig tycker ännu mera kvinna. Så här att hon faktiskt gör det en gång till och sen så, och nu då är med i det här programmet. Det känns då har hon ännu bättre också tror jag förståelse för då har hon varit med i den bubblan bland vanligt folk som gör de här testerna. Så det gav mig bara på något sätt ännu större respekt tyckte jag till hennes roll i det programmet hon gör här då i Sverige.
Mm. Sen är det så här intressant att se för det var ju liksom jag menar det var ju en mix av män och kvinnor här. Och vissa kvinnor var ju typ hälften i vikt. Absolut hälften i vikt av männen. Ja. Och bara gå in där som kvinna alltså samma, på samma villkor. Du bär samma tyngd hela tiden. Det är liksom ingen skillnad på män och kvinnor och på storlek och vikt.
Nej.
Alltså hur imponerande är det då att göra det här? När man är som Elin som väger liksom, vad kan hon väga? 50 kilo.
Ja men typ.
Alltså är det man som står bredvid som väger 100 kilo. Alltså det är en jäkla skillnad alltså.
Ja.
Och mentalt då så här, tycker att känna så här, det här är okej. Vi har samma villkor. Alltså, och inte tänka så här, fast han är ju mycket starkare än mig, ska jag bära samma ting som honom? Alltså, det tror jag man kan fastna lite i där då, liksom att, du är så. Men de bara kör på.
Ja. Men jag tänkte så här, för jag har ju fått av flera så här, bara, gud, det här skulle passa dig, du skulle göra det här bra. Och när folk säger det så till mig, jag bara, alltså va? Det är så att man kopplar ihop att om man tycker om att träna så tycker man om det där. För att jag kan säga, jag är inte det minsta sugen på att utsätta mig för det där. Inte just nu, kanske innan barn och kanske liksom på ett annat, alltså en annan tid i livet. Men där jag är nu så är det ju bara så här, nej. Jag vill inte att någon ska, att jag inte ska få sova, att jag inte ska få äta, att jag inte ska få, att jag ska gå och frysa och att jag ska vara trött. Det är inget som lockar. Hur känner du liksom med, om någon så här sa, ska du inte söka ner till säsong 2? Hade du velat göra det?
Aldrig. Nej, för grejen så här, nej, jag tvekar inte ens. För grejen så här, Sara, att jag, alltså helt ärligt så är jag alldeles för mentalt svag för det. Jag skulle, alltså rent mentalt skulle jag bli nedbruten jättefort. Jag skulle bryta ihop alltså. Nej, jag tänker att det skulle vara jättetufft för mig faktiskt. Det vore kul så här att testa lite, några av utmaningarna. Men i övrigt så bara, nej. Nej, jag skulle inte vilja vara med i det här. Men,
jag är ändå så lite tufft, för jag har ändå varit så här intresserad och nyfiken på typ polisutbildningen och alltså brandman och göra de här. Men det, någonstans är det ju liksom, jag tycker ju om att göra fystester. Men det är ju det här som sagt, att det är ju att trötta ner fysiken, alltså kroppen och säga så här, okej, men hur snabbt behöver jag springa 2 kilometer eller hur mycket behöver jag bära från punkt A till B och vad behöver jag göra? Och det, sånt tycker jag att det är roligt. Men den psykiska delen hade jag inte alls varit redo för idag i alla fall. Att känna att så här, okej, nu vet jag att det kommer vara så här, just det här med sömn och att frysa och alltså det här hela att man ska kämpa mot att inte sluta på något sätt.
Skulle du vara sån här som typ så här skulle ta åt dig av vad instruktörerna sa? Alltså skulle du så här, för jag tänker att jag skulle bli typ ledsen om jag fick skäll typ alltså, i stationen. Jag skulle börja skjuta liksom. Ja, skulle du ta det? Eller är du mer hårdhudad så? Skulle du kunna ta det ganska bra om någon bara så här står och är arg på dig eller så här, vet så?
Vet du, jag tror att jag hade varit en av de där som bara så här håller det inne. Alltså sätter upp
murarna. Ja, det är så.
Jag tror att jag skulle vara så här och tuffa på och bara så här. Mm. Och sen när någon börjar lyfta på locket då bara så tror jag att jag skulle vara.
Ja, fan jag tänkte mig att du skulle kunna vara det.
Det. Ja, men för jag tyckte att det märkte man på många av de som åkte ut i början. För de hann ju inte komma längre. Alltså de hann ju inte, för det är ju fortfarande ett tv-program där någon åker ut hela tiden. Så jag tror att hade det inte varit tv så tror jag att några av de som åkte ut i början hade kunnat klara sig mycket längre. För att de har inte själv fått lära sig och lära känna sig själv på vägen. Nej, de åkte precis. Ut för tidigt. Mm. Så, och, jag tror, och det måste någon antagligen göra för att det var lite tv, att det blir så att någon ska ut. För då kunde man ju åka ut lite också på att man var sist eller att man inte bidrog eller sådär. Så att jag tror att ibland tror jag att i början fick de hitta lite så här anledningar till att folk skulle åka ut. Men jag tror att några hade kunnat. Men då, det var det jag skulle säga. Att då, i början så upplevde jag också att de som åkte ut, de hade fortfarande murade uppe.
Ja, precis.
Och de var lite mer så här skyddade så här, och att det var viktigt att prestera. För att man har ju en tanke om att prestera är bra på den här övningen, då kommer inte jag att åka.
Mm.
För att det blir ju såklart, går man in i en tävling, det är ju där man kan påverka saker. Så att, och jag hade nog tänkt likadant, att jag, så här, jag måste göra allting verkligen så bra jag bara kan. Och blir stressad om jag misslyckas i någon övning. Och det är ju inte det som blir felet, för de vill ju inte att jag ska bli stressad för att misslyckas. Jag ska ju bara fortsätta och liksom, ja, jobba som sagt med det mentala. Men jag kan tänka mig att jag hade blivit lite stressad om jag misslyckas, om jag behöver vara sist, om jag börjar halka efter. Och att, och då sätta upp en mur som skydd.
Och jag är så här, jag är väldigt prestigelös av mig. Och tänker att det skulle kanske kunna vara en styrka just i det här fallet, i och med att de vill ha det här, att man inte ska fastna för mycket i det här att prestera, komma först. Alltså, att det är det viktigaste, att man liksom bara så här släpper mer på vem man är. Man kämpar på, men man är helt öppen med hur man känner. Det är där de vill ha. Men visste ju inte rekryterna innan de gick in. De tänkte nog bara så här, nu ska jag vinna den här skiten. Och vara så stark som möjligt, typ så.
Ja, jag tror det. Och sen, men sen tänker jag också liksom så här att jag vet ju inte själv hur jag reagerar heller. För jag tror att de där murarna kommer först. Och sen är det
kanske gör det för alla.
Exakt, jag tror att det är ganska vanligt. Så jag kan inte säga hur jag egentligen skulle reagera när jag väl är. För jag tror också att man blir väldigt ödmjuk som när man är trött och när man börjar ha släpp på dem där. Och man ser att andra släpper också. Och att det blir det så här, men vad, vi fixar det här tillsammans. Och då tror jag också att det kommer en annan spirit fram.
Mm.
Så att det är svårt. Och på så sätt skulle det vara intressant att göra det. För det är ju svårt att ta reda själv på vad som händer. För det är svårt att pusha sig så själv. Bara, ja. Man måste ju nästan ha det uppstyrt på något sätt för att göra det.
Men det är just det här som är liksom tjusning med programmet. Och se när människor bryts ner och vad som händer med en som person. Det är där jag tycker är intressant.
Ja.
Det här.
Lasse sa att han blev som så här sugen att testa det här. Men han skulle inte vilja vara med på, alltså göra det på tv. Men han skulle typ vilja så där gå ut i skogen själv bara. Och vara borta en vecka. Och se vad som händer liksom, när han måste lösa saker och du vet. Så att han är ju ändå sugen på det, att liksom utsätta sig för en sån stress eller liksom, eller göra typ de här testerna men inte på tv.
Ja. Jag fattar.
Det kanske blir det nya, du vet, så här, man åker på, istället för att åka på spa så åker man på så här Hell Week. Det tv sänds inte, utan någonting, utan du gör bara all skit för dig själv.
Så men alltså det här programmet har ju fått snurra, så det känns som att det pratas mycket om det här och många är fascinerade över hela upplägget. Så att det ska bli kul att se nästa säsong. Jag längtar dit nu.
Ja, men precis. Och då undrar jag hur de gör om det, för de kan ju inte ha samma grejer, men jag antar att de bara gör alltså samma alltså olika tester, andra tester fast med samma mål såklart då.
Ja, så för det är klart det blir annan sak säsong 2, för nu visste man ju inte, de som var med nu visste inte alls vad som väntar dem överhuvudtaget, känns som. Nej. Men då vet man ju det nu, nästan vet man ju vad som väntar och vad de vill ha. Det blir svårare än säsong 2, tänker jag.
Men därför tänker jag också att de kommer göra en ny mix. Alltså det kommer hända någonting annat, tror jag. Eller att de till exempel gör det i en annan miljö, att det inte är på sommaren, att se att det är vinter uppe i. Alltså, och då hade jag absolut inte velat vara med.
Nej,
för att om det är någonting jag har svårt för så är det kyla.
Nej, jag med. Nej, det går. Alltså, det här hade varit det värsta. Alltså fysiskt värsta hade varit kylan. Absolut.
Ja, för jag kan inte röra mina, jag har någonting i mina leder, i fingrarna. Så att direkt det är bara lite kallt så blir de helt så här. Alltså mina fingrar blir helt vita och jag har typ svårt att böja dem då. Och det kan ju ske vid alltså -5.
Ja,
så
hade jag varit också...
sådär, jag hade inte kunnat använda mina händer.
Nej, men jag, alltså mina fingrar, alltså vissa av fingrarna av fingertopparna typ blir jättepåverkade när jag är i kylan.
Alltså
jag är
linje,
jättekänslig.
Där det är så här, ja, vitt,
jag är jättekänslig. Ja. Nej, jag, får inte, så märk, jag får inte märkbart vitt får inte jag, men jag får jätteont. Det stickar, det svider alltså, efter när jag kommer in.
Okej, okay, ja. Nej, men mina blir verkligen som en linje. Så är det vitt.
Nej, fint.
Så, att, men, så jag tänker att det kanske kommer någon sån twist. Ja. Men jag tänkte överlag på det där, just att så här, vad man går igång just i träningen också på det här att klara och genomföra eller att träna för att bli bättre på någonting. Och det här är det ju lite det varför jag tror att många blandar ihop dels med den här, att folk tror att det här är någonting som jag verkligen skulle tycka om. Och samma har jag fått då med just Ironman och göra den typ av utmaning. Att de bara, ah, Sara, blir du inte sugen på att göra det här. Det var speciellt, jag har ju bott och jobbat i Kalmar i många år. Och då är man ju i den Ironman-bubblan varje år i augusti. För det är så stort, alltså det blir som en stadsfest hela alltihopa. Och då är det alltid så här, bara, är du inte sugen, ska inte du köra nästa år? Och jag bara, men alltså det lockar inte mig någonstans att ha, så, alltså att ha som träningsmål, just när vi pratar om att det ska pirra i magen och att jag ska längta till, alltså så här, till utvecklingen. Och just det här att träna för att bara ta mig igenom eller bara klara någonting. Mm. Det är någonting som jag tappar i själva träningen då. Som jag, eller jag vet inte, jag hittar inget driv i att bara klara det. Utan jag vill ju hellre ha så här att jag ska göra någonting snabbare eller tyngre. Alltså förstår du, att jag vill veta mitt utgångsläge och så vill jag göra det bättre. Och en Ironman för mig hade ju handlat om att bara ta igenom. För jag är ju inte, man måste ju träna ganska länge och vara väldigt duktig på det för att börja ha så här, okej, jag ska göra den verkligen på en bra tid. Så för mig hade det ju bara varit så här att ta mig runt. Och jag vet inte, att ha det som mål för mig funkar inte.
Nej, man är ju olika där alltså. Där jag är en väldig mix i det. Alltså jag tycker om både att ha prestationsmål, men jag kan lika gärna ha ett mål som handlar om att genomföra också. Och att faktiskt gå igång på det ordentligt.
Men även om det är så långt. Alltså genomföra, ja, jag skulle kunna typ ta Lidingöloppet och jag ska bara genomföra utan prestation. Förstår du? Men för där vet jag ändå någonstans så här, ja, jag kommer ju att klara det liksom, och det är långt för mig. Och så.
Men just
att
när det är så här
16 timmar typ.
Ja. Alltså jag skulle ju, det är något som lockar mig är typ att göra någon väldigt lång ultra någon gång till exempel.
Ja. Där du inte vet om du kommer att komma i mål eller inte.
Ja, ja.
Ja.
Det kan locka, absolut. Ja, det är absolut. Det är det.
Ja.
Verkligen. Så jag har ändå väldigt stor mix där. Men samtidigt så är det ju, alltså det är fortfarande lättare tycker jag att motivera mig till en viss träning om jag har ett prestationsmål att bli bättre.
Ja.
Det är svårt det här. Nej, jag är väldigt mix tror jag.
Ja, men för där har vi där typ onsdagen innan Ironman, då är det så här mini-tri som är. Det är en tiondel av distansen och där är ju väldigt många med istället, alltså många företag och allt. Alltså, för det är ju så många som är på plats för Ironman, så många som kör Ironman kör ju till och med mini-tri onsdagen innan som en liten uppvärmningsgrej. För det är verkligen så här hanterbara. Det är ju alltså en tiondel av simningen, så nu vet jag inte exakt, var det 300, 400 meter, något sånt blir det då. Och sen är ju cykeln då bara 18 mil och löpningen är 4,2 kilometer.
Det blir skillnad.
Och då är vi ner på distanser som det här kan du verkligen göra bra. Här kan du pusha på och jag menar, att springa 4,2 kilometer på slutet, där vet du att där kan du faktiskt träna på ditt löpsteg och orka trycka på, alltså du förstår. Och det lockar ju mig mycket mera, att så här, oh, det där hade varit kul att vara med på, för det där skulle man faktiskt kunna träna på och försöka göra det bra.
Sen kan jag vara så här, jag tror många känner så här att de är rädda för att misslyckas när det är ett för så här enkelt mål. Alltså, för där skulle jag vara sprintkassa tror jag va, i triathlon, men där skulle jag vara rädd för så här, att misslyckas för andra. Men skulle jag göra en Ironman så skulle ju genomförandet vara nog, alltså bra nog. Det går inte att misslyckas där. För så tänker jag, det blir också så här, det skrämmer mig, vissa såna grejer skrämmer mig för att jag är rädd för att misslyckas. Jag tror många känner likadant. Och då är det lätt att ta sig an ett mål som är väldigt svårt, eller väldigt tufft, lång tid. För då får man påhejningar och man får hejar upp och man får liksom applåder efteråt för att du har genomfört det här extrema.
Ja, det är kreddigt liksom.
Alltså, ja. Alltså det, så många kanske hamnar där. Att de inte riktigt vågar se på de här som är...
Ja, nej. Och sen tror jag också så här, för att jag har typ en så här... en PT-kund som jag, eller en gammal PT-kund
som jag tycker att det är bara så intressant, just när vi pratar med målsättning och det här med pirr i magen, och att det finns också en bild om att så här att springa maraton, då är man vältränad. Kör Ironman, då är man jättevältränad. Alltså att det blir också en sån här allmän grej. För jag hade för länge sedan en kund som just hade den bilden, och hon ville liksom gå ner 15 kilo för hälsa, och sen så vill hon börja springa, och liksom så här, ja men det ultimata för att liksom så här att man har blivit vältränad, det är ju att göra typ ett triathlon eller så här. Och jag bara okej, och du vet när man hör nästan så här, men vänta, tycker du att det skulle vara roligt att göra ett triathlon? Och det är så här, du vet att man känner nästan så här, nej, men det här är någonting som den har hört. Att är man, alla vältränade gör triathlon. Vad tycker de om att springa? Nej, jag får väldigt ont i knäna när jag springer. Men det kanske blir bättre när jag gått ner de här 15 kilorna. Och bara okej, så jobbar liksom ändå med viktminskningen och liksom hälsa och börja träna. Och då märker jag liksom att första gången hon här tjejen rör en skivstång, så är det som att jag bara, har du inte lyft förut? För att det känns som att du bara kan det här. Och hon bara nej, alltså jag har aldrig rört en skivstång. Jag bara, men alltså du, första gången vi provar marklyft nu så kör reppar du flera stycken på 80 kilo. Och du vet, och att för henne var det här en helt ny värld. För hon har ju tänkt att hon ska inte styrketräna, för att hon hade nog säkert också kanske lite den här, men både viktnedgång och löpning går in i det, och du vet att det är det som är alla sportiga. Och då är det så här häftigt när någon börjar märka, men vänta, är så här, jag kan ju faktiskt välja det här. Jag behöver inte göra någonting som jag får ont i knäna om och som jag känner att min kropp naturligt kanske inte vill göra. Och jag har inte jättestort intresse för det. Nej. Men att det är så lätt att hamna i att jag ska träna och jag ska göra någonting som andra tycker att det är bra. Och nu så vill jag bara liksom så här, nu har hon här tjejen fått barn på vägen och har fortsatt med sin, för hon älskade just, vi börjar med alla styrkelyft, så jag bara, alltså, du måste prova bänkpress också, och det och så vet så här. Och nu har ju det här är många år sedan vi träffades första gången, och vi tränar inte ihop idag, men vi har väldigt nära kontakten då. Idag så lyfter den här tjejen 160 i mark, ungefär 100 i böj och 80 i bänk. Alltså så hon sopar ju golvet med alla mina vikter. Hon har slagit alla mina personrekord som vill, så när hon börjar så här, för när hon börjar bli duktig, jag märkte att hon kanske så upp lite till mig som PT och ganska så här, och så började hon fråga lite så här, vad har du tagit, och så sa jag så här, men jag har tagit det här, men bara så du vet, så att du kommer ju att slå mig om du, för du är bara nybörjare fortfarande. Jag bara, det här är bara din början. Och nu så här så sitter jag och kollar, så nu skickar hon ju alltid så här filmer så här, japp, där satt 160, och jag bara, alltså fy fan vad du är bra. Och det här är jag så glad. Men, för att hon hade kunnat fastna i det här, jag ska gå ner i vikt och jag ska börja springa triathlon. När det är så här, nej men varför? Du tycker inte att det är roligt, du kanske inte har exakt den genetiken för att göra det. Och alla tror jag tycker om också någonstans att känna sig bra på någonting också. Men framförallt den, hur hon tycker att det är kul. Alltså, hon tycker det är jätteroligt att lyfta tunga vikter.
Det här är så viktigt. Men det är verkligen det. Man ska inte tvinga sig själv in i någonting som man inte tycker naturligt är lite kul. Så här är det liksom. Liksom när jag en period skulle försöka liksom, eller jag började med CrossFit sen en period, och det var så här lite motigt så här. Det var inte superkul. Alltså det var så här ganska motiverande först, men det var ändå fortfarande så här, det var inte det jag egentligen ville satsa på. Det var ju löpningen och allt det som jag alltid haft naturligt i mig. Och samma som med en av mina bästa vänner Joanna, som så här säger, jag borde börja springa, så här, hon hatar att springa. Men hon har hittat till CrossFiten. Jag har tagit upp en massa gånger på den, för hon är så bra exempel på en person som inte tränar alls, har inte gjort någonting i livet i princip, och sen hittar till träningen senare i livet efter barn och allting. Och hon har ju fastnat totalt för styrketräningen, för crossfiten, och bara så här, hon behöver inte tvinga sig själv in i att börja springa massor. Varför ska hon göra det för? Hon kan fortfarande säga ibland så här, att jag borde börja springa, fast det kanske hon inte borde.
Nej. Och jag kände ju mycket det också därefter, när jag var in och körde liksom Göteborgsvarvet och några andra halvmaror och milen. Det är så här, jag tycker om att springa, och jag tyckte, men för mig blev träningen blev lite för enformig, för att det var löpning alltid. Och sen styrkan var det så här, jag blev svagare, jag tappade liksom i att jag kunde inte, i och med att jag körde inte lika mycket styrka och så där, för då var det mer bara så här för att underhålla löpningen. Och att jag kände att jag fick träna väldigt mycket. alltså, och slitit för att få det att hållas kvar, alltså för att bli lite lite bättre, så kändes det som att det krävde otroligt mycket energi. Mm. Medan jag har mycket lättare för att så här, bibehålla min styrka i knäböj, att jag kan vara borta ett tag och sen så känns det bra ganska snabbt igen. Medan det kändes som att jag måste bibehålla min, just den här snabbare distanslöpning, om man säger så.
Aha.
Och att det var också så här, nej, och det var inte lika roligt. Och så därför är jag också så glad att jag även på äldre dagar ändå bara, nej men jag tycker ju att det var roligt att springa snabbt. Jag tycker om att springa snabbt, hoppa och lyfta tungt. Och jag bara, okej, och nu är det jag gör. Och det känns jättebra.
Ah, och hitta till det där. Nu ser jag, får jag dåligt samvete, för jag brukar så här tjata på min sambo i flera år så här. Kan inte du börja springa? Vad ska vi springa ihop? Och han så här, ja, alltså så här. Han tycker inte att det är superkul liksom att springa. Man säger det själv.
Han kanske ska gå och brottas han också.
Han har gjort det när han var liten.
Ja.
Han var talangare när han var liten faktiskt. Nej, men han kör ju styrka. Han har ju styrkan. Han älskar ju sin crossfit. Han älskar sin paddel. Men han tycker inte om att springa.
Nej, och jag tror det.
Så jag kanske ska lägga ner den där tjatningen på honom.
Ja, men sen kanske ni kan springa någon gång ibland för att det är roligt att göra något tillsammans. Men då kanske det inte är löpningen som är egentligen det som är det mest underbara, utan det är den där tiden tillsammans som kommer ut.
Ja, exakt.
Men att just att springa 4 gånger i veckan, det kanske inte är det som gör han lycklig. Liksom.
Nej, absolut inte. Jag ska få ångest. Nej, ingen bra idé.
Så det kan ju vara lite läskigt, men jag tror att ändå liksom, om man känner att man inte hittar rätt och är mycket av och på med träningen, då är det så här, men vänta, tränar du det du vill göra, eller är det du tror att man ska göra, eller det någon annan gör, eller det som förväntas att man ska kunna för att vara vältränad inom, med fingrar uppe?
Intressant, definitivt. Vi drog ut på tiden här också, men det gör ingenting.
Ja.
vad har du för planer nu då, Sara? Resten av dagen?
Jag ska jobba på lite till. Och sen så har vi öfys här snart. Nu är det omgång 2 härligt. Som vi har kört igång redan. Så att, ja, nu är det 6 nya veckor som är på kommande.
Ja, det är så gött med öfys. Det är så mysigt.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Och man märker att man blir tajtare med grannarna också. Av de som är med. För det känns som att man har en gemenskap.
Fan, vad härligt.
Det är jätteroligt.
Ja, jag förstår.
Vad ska du göra?
Ja, men jag ska jobba på lite här vidare idag, kanske fota för en sak i senare sen när det börjar bli golden hour här.
Ja.
När man ska bästa tiden att fota. Det är så, alltså, oftast hinner man liksom inte, men oftast tar ju vi tiden att fota på dagarna för barnen i skolan. Men ibland vill man fånga in det här lite mer ljuset kanske, om man kan det någon gång. Så att vi ska få se om vi får till det. Men annars så blir det en härlig fredag myskväll med barnen. Det är ju fredag när vi poddar. Det känns väldigt skönt. När ni hör det här är det söndag. Men ja, vi har fredagen framför oss. Så ser det ut.
Yes, men då får vi se och höra oss av nästa vecka. Förhoppningsvis får vi till en podd trots att du inte ser någonting. Alltså,
ja, vi får se. Vi kommer få höra hur jag mår i så fall.
Ja. Stort lycka till med operationen.
Ja, men tack. Det behövs.
Mm, det kommer gå bra. Det kommer vara värt det.
Ja, ja, det kommer det. Absolut. Ja. Så bra nu.
Bra. Ha en härlig söndag allihopa.
Ja, det är fint. Hej då. Yeah.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.